Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Med ett litet lätt darr på rösten kan jag ändå konstatera att det är måndag, att nyhetsshowen tar de nya tagen och sänder ut igen. Linnea Rönnqvist, god morgon.
Hallå, god morgon menar jag.
Du, vad ska du prata om innan efter du tar den där lilla vattenkilunken?
Jag måste verkligen jobba på den och ta den i bättre lägen. Jag ska prata om ISGR, International School of Gothenburg Region. Mm. Det har liksom stormat lite kring dem. Det har kommit in olika saker i visselblåsarfunktion. Och det pågår också en polisutredning om bedrägeri.
Mm. Jag kommer prata om färjeolyckan i Norrtälje där en bil körde av en färja igår och två personer dog efter den händelsen. Och jag kommer också prata lite om en DN-granskning, en stor sådan, om läckor inom polisen där sex partners till poliser har fått ut information som gått till gängkriminella med väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Vi får gäst också idag. Det är en helt ny dokumentär som släpps nu. GP-dokumentär Polisskotten i Öckerö som är gjord av reporterna Josefin Freje och Sofia Giobaridis. Och Josefin Freje kommer till oss och ska berätta om den här historien där tvåbarnspappan Gustav miste livet efter en polisinsats. Han blev ihjälskjuten av polisens insatsstyrka. En historia som Josefin och Sofia har grävt vidare i och kommit fram till att det inte ser ut riktigt så som mediebilden och polisens bild har varit. Alla delar inte den bilden. Vad har du mer att prata om idag?
Men sen så har jag en fri passagerarkatt som har åkt returpaket tillsammans med det verkar som det var tillsammans med någon typ av skor. Vi ska gå in på detta mer, oroa er inte. Och sen ett litet tips då, lite information till dem som precis som jag deklarerar sista dagen. Den börjar närma sig.
Den sista dagen.
Men DN har till och med gjort en sån om du är ännu senare än sista dagen, så här kan du komma undan förseningsavgiften.
Betryggande, men också dumt för alla prokrastinerade där ute. Ge dem inte den chansen.
Nej.
DN.
Nej.
Och Linnea.
Tack. Absolut. Du då?
Du minns springnotan i Malmö.
Jag minns.
Det är en historia som liksom inte släpper taget om oss, för nu har Expressen avslöjat att det ligger liksom flera bedrägerifall och sånt, liksom gänget bakom springnotan i Malmö. Ja, det är inte det första bedrägliga som de sysslat med.
Det är inte deras,
om
nej
man
precis.
Säger.
Om nej just det.
Nej, men det ska vi prata om. Hur har du haft det? Det var ju en otrolig dag igår i Göteborg.
Ja, det var det.
20 grader varmt.
20 grader var det. Det var det även strax utanför Göteborg där jag befann mig och stod och bytte däck.
Jaha, ja.
I solen i svarta kläder, så det blev väldigt varmt.
Oj oj oj. Byter du själv?
Det har jag gjort.
Hatt den av.
Ja, det är inte så svårt, Kalle.
Nej, men man ska ändå göra det.
Man ska bara känna någon som kan förvara ens däck, har en domkraft och de har lite andra grejer.
Ja, nej, men jag är ändå imponerad. Jag skulle aldrig göra det själv.
Nej.
Men det säger jag väl en del om mig.
Kanske. Jag kan visa dig någon gång.
Nej, jag satt på gården hemma och liksom, barnen lekte i skuggan för sig själva. Jag bara satt där och liksom tog in att det var en sån otrolig dag. Jag har ju också varit på svensexa på lördagen då,
ja,
där det förekom karaoke om någon.
Vi får ju ändå ta i den frågan så att säga.
Ja, folk att hör lite... väl på min röst att det är något har varit
en kul helg
i görningen.
Mm. Det är karaoke då alltså?
Ja, det är karaoke.
Vad sjöng du?
Ja, men jag sjöng ju då Håkan Hellström, så jag har varit i alla städer.
Ja.
Vilket man i efterhand kan känna att man lite gör karikatyr av sig själv då. För det är en kompis som bor i Stockholm och säger det där: men Stockholm blir aldrig min stad. Och så förväntar man sig så.
Tittade du på honom då?
Bara... Ja, jag pekade på honom så.
Ja.
Typ som en, mer som en liten koreografi till låten. Men jag tänkte på efteråt att det kanske framstod som att jag liksom ville ha sagt någonting. Att jag liksom hade någon sorts agg att han borde flytta därifrån eller någonting. För han är inte därifrån heller.
Nej, men... jag tänker, det har väl, har inte det gått liksom hela varvet nu, så att det är liksom bara en del av din personlighet?
Ja, men jag vet
att du
kanske...
stör dig på Stockholm.
Ja, men det kanske är det. Jag gör ju typ inte det så mycket bara ibland, men då kände jag att jag liksom cementerade den bilden av mig själv på ett liksom lite olyckligt sätt nästan.
Har ni pratat om det efteråt?
Nej, det har vi inte.
Nej, hur det tolkades och så.
Nej, jag tror inte det är så många som tänker på det efter. Jag tror de faktiskt har andra saker att tänka på. Till exempel som att vi var på improvisationsteater.
Just det.
Med hela svensexgänget.
Kul!
Ja, alltså jag måste faktiskt säga att man var lite skeptisk inför, vad är detta nu?
Ja. Liksom.
Men att det var verkligen jätteroligt. Mm. Och då menar jag inte på det sättet att jag liksom är helt biten av teaterjävlen nu och vill ge mig ut på vägarna.
Nej.
Typ åka ner till Barcelona och ha en sån pantomim på La Rambla. Står där och bara... Vänta nu, är det här typ en låda jag har hamnat
det är också en
i? Jag ska
helt...
bara dra det här repet och se om den öppnas.
Det är också en helt annan grej än improvisationsteater.
Jag vet, men skämtet var hela tiden inför att det var som pantomim.
Ja,
jag vet att det är säkert en common misunderstanding eller uncommon. Men det var väldigt mycket så här roliga övningar och säga att man skulle hjälpa varandra. Och sen var det ändå typ en liten scen sen då. Att alla, man stod i varsitt led och så gav den här ledaren en situation som var typ, du är en skoaffär och du ska köpa och du ska sälja, men du får inte säga bokstaven S.
Mm-hmm.
Och så varje gång någon sa det så bytte man, så kom nästa i ledet och så fortsatte man och byggde den sedan. Ja, men det var faktiskt oväntat kul som en sån gruppaktivitet. Jag bara säger det.
Ja, vi har ju redan varit inne på det, men man kunde ju nästan inbilla sig och tro att det var sommar igår.
Jag åkte med nedvevade rutor över Älvsborgsbron och bara njöt. Liksom.
Ja, jag åkte inte just där, men jag åkte också med nedvevade rutor.
Ja.
Och när jag var vid en liten sjö för att låta hunden liksom simma lite grann, då var det liksom, då var det ändå att jag stod och vägde. Ska jag ta mig ett dopp?
Du skämtar.
Nej.
Men du gjorde inte det?
Jag gjorde inte det.
Nej. Men du tänkte tanken.
Jag tänkte tanken, jag stack ner handen. Det var ju svinkallt såklart. Ja. Men jag kände ändå någonstans att det är liksom, ja. Jag tror inte man ångrar ett bad. Man ångrar ju bara när man har fegat ur.
Ja, så det brukar väl säga så. Men så går det här och grämer dig nu då, eller?
Ja, lite grann.
Lite.
Lite faktiskt. Men strunt samma, det kommer väl någon annan gång, får vi verkligen hoppas.
Men jag bara, en liten bild till var att jag liksom cruisade längs Linnégatan med nedvevade rutor.
Oj!
Och det var liksom vid sjutiden. Och det var liksom att folk ville inte släppa taget om den här dagen, om den här helgen. Alla vet att det är måndag imorgon, men man vill liksom inte acceptera det. Folk strosade fram där. Kanske någon till och med satt på en utservering med en öl, trots att det är måndag imorgon.
Men vet du, när jag kom tillbaka då från kranskommun till stan, då var det ju folk, då såg jag liksom bland annat ett par där det var så en tjej som hade en liksom riktig sån solklänning som liksom, och så bara ben från knäna och ner och en kille som hon gick med hade liksom plockat fram shortsen och t-shirt. Så det var att man fick liksom göra en sån seriefigursblinkning.
Nypa sig i armen.
Ser jag verkligen detta rätt?
Hälla ut den här flaskan med sprit och här, som helst. nu slutar jag.
Ja, exakt så.
Lugn och båg.
Folk var uppenbarligen väldigt sugna. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så varmt. Hade du det eller?
Ja, ja. Fast jag kunde ändå inte tro.
Nej.
Jag kunde inte tro det. Nej. När det väl var framme så var jag fortfarande helt golvad av faktumet. Även om jag hade sett det svart på vitt.
Ja, men känslomässigt blev man ju lite golvad. Ja. Det var ju också lite dramatik i början. Igår där så skickade ju, vi skickade ju en push som var så här: värmen kan missa Göteborg. Här är de avgörande timmarna. Om liksom huruvida det skulle då blåsa rätt och solen skulle vara framme tillräckligt mycket. Men det blev ju varmt i alla fall. Och jag har också kollat nu lite längre fram. Och det ska bli skitvarmt i
det
veckan.
Fortsätter.
Det fortsätter. Imorgon på självaste Valborg 20 grader och sol.
Otroligt.
Ja, lite molnigt från och till.
Det kan vara bra.
Måste jag säga.
För alla som firar. Man ska sitta på olika filter i olika parker. Liksom. Att man får lite skugga där.
Det kan, det kan verkligen vara bra.
Ett molntäcke som lindar in.
Ja, som liksom värmer upp en långsamt. Mm. Och på 1 maj då vill jag bara säga 21 grader. Denna dag då många är lediga.
Just det.
Mm. Också lite molnigt då ser ut som. Och sen kommer det rulla på så. Torsdag, fredag 20 grader. Lördag 17. Sen kommer vi ner på liksom 14-15. Mm. Och då får man ändå ha med sig att det är liksom en ganska bra temperatur.
Ja, ja.
Det är bara att vi kommer från 20.
Det hade man ju tagit på förhand om någon sträckte fram näven. Du får 14 grader, men då är det det som gäller hela april ut. Ja. Då hade man tagit
det,
liksom.
Det hade jag tagit genast.
Och då de bara... Det skulle blivit 20. Precis som man ska vara. Nej! Du mäktiga människa som vet detta. You fooled me again.
Dessa människor som vi ständigt tillskriver förmågan att kontrollera vädret och stå till svars för det. Men då vill jag också bara säga som de brukar säga att då är vi långt fram i prognosen när jag tittar här på 14-15 grader nästa vecka.
Då är det ju mer osäkert.
Det är mer osäkert, va? Så är det.
Linnea, du har förstås hört om färjeolyckan i Norrtälje igår.
Ja.
Det var ju vid Furusund då, närmare bestämt en ö som tillhör Stockholms skärgård. Det är mycket semesterhus och sådär, men i Norrtälje kommun. Det är såna här gula bilfärger, du vet, som liknar lite de här man ser som kör i Göteborgs norra skärgård. Mm. Alltså till utseendet, de här gula bilfärgerna då. Och det var alltså från en sån då som en bil av någon anledning körde av rakt ner i vattnet och två personer har dött. Efter detta, en man och en kvinna i 75-årsåldern. Mm. Och till oss på GP säger Jonas Fransén vid Sjö- och livräddningscentralen så här om händelsen. Det var en bil som körde på färjan som inte stannade utan helt enkelt fortsatte ut på andra sidan. Den körde rakt genom grindarna och sjönk i vattnet.
Usch.
Mm, verkligen obehagligt. Klump i magen när man läste det.
Ja, ja, absolut.
Alltså man har ju åkt på såna där bilfärger innan och ja, men om man är lite katastroftänkande lagd så kan
så
man lätt...
Så har man väl tänkt den tanken.
Precis, vad skulle man göra då? Och så vidare. Det här hände vid 17.30-tiden, alltså 17:30 igår eftermiddag då, söndag. Och det skickades dykare till platsen. Man var där med ambulanshelikopter också, båtar och ungefär en timma efter att larmet kom till SOS. Larmet kom 17.30 då ungefär och vid 18.30 kunde de här dykarna få upp de här två personerna ur bilen, en man och en kvinna i 75-årsåldern som sagt. Och de fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Och hur tillståndet var då när de kom upp, det vet vi faktiskt inte. Det vi vet är att de är döda nu då och alltså hade varit i vattnet i en timma.
Mm.
Men man har inte gått ut med uppgifter. Ja, du förstår.
Ja.
Och exakt varför bilen körde av färjan, det vet vi inte heller. Lars Nilsson, han är assisterande sjöräddningsledare vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, lång titel. Men han säger till oss på GP att som sagt liksom att den här färjan, bilen körde upp på färjan, det var liksom vid pålastning som de säger då, och bara for rätt genom grindarna, och då ska det ha varit 6-7 meter djupt där då i vattnet ner till botten och den ska ha sjunkit väldigt snabbt. Ett annat vittne säger till Aftonbladet att bilen kom i full gas och gjorde ett jättehopp ner i vattnet.
Oj.
Mm, så beskriver det vittnet det som. Mm. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget eller så. Man vet inte om något annat har gått fel eller så. Man ska från polisens håll utreda det här vidare för att få en bättre bild av vad som skett såklart. Och det ska också tilläggas att de dödas anhöriga då är kontaktade och vet vad som har skett. Men det är ungefär det vi vet i nuläget.
Ja.
Från den här bil/färjeolyckan i Norrtälje då igår kväll.
Många frågetecken.
Verkligen. Ja, vi ska vidare sen och prata om en mustig granskning från DN om infiltratörer i polisen som fått ut hemlig information till kriminella nätverk genom att ha inlett sexuella relationer med poliser i vissa fall. Du hör.
Jag hör.
Intrikat, nu är det dags för nyheter i korthet. Adam Bergsten, god morgon.
God morgon.
Varsågod.
USAs president Joe Biden har diskuterat de pågående förhandlingarna om eldupphör i Gaza med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Och Hamas ska vara redo att svara på Israels senaste förslag, det skriver TT. Uppgifter från Hamas-källor tyder på att extremistgruppen inte har några större problem med innehållet i förslaget från Israel och Egypten om vapenvila i Gaza. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios, som citerar två israeliska tjänstemän, ingår i Israels senaste motförslag återställandet av ett hållbart lugn i Gaza efter att gisslan släppts av Hamas. Om Hamas släpper gisslan kan Israel ställa in sin planerade markoffensiv mot Rafah i södra Gaza, enligt Israels utrikesminister Israel Katz. Flera byggnader på Wild West Steakhouse i Halmstad har brunnit ner. Det var strax innan klockan 21 på söndagskvällen som det inkom ett larm om att en brand hade brutit ut i restaurangdelen på det numera nedlagda äventyrsbadet i staden. Ett VMA skickades ut till närboende i Halmstad med en uppmaning om att stänga fönster och dörrar då det kom kraftig rök från området. Mindre gaspatroner exploderade också under branden, vilket orsakade ett gnistregn. Tidigt på måndagsmorgonen var räddningstjänsten kvar på platsen för eftersläckningsarbete och planerade att vara kvar under hela förmiddagen. Det finns inga uppgifter om personskador. Orsaken till branden är ännu oklar. Polisen har inlett en förundersökning med brottsrubricering grov mordbrand. Minst 20 000 personer samlades i Georgiens huvudstad Tbilisi på söndagskvällen för att protestera mot den omstridda så kallade agentlagen, det skriver TT. Lagförslaget syftar till att kunna stämpla organisationer som utländska agenter om de får mer än 20% av sin finansiering från andra länder. En liknande lag i Ryssland används för att straffa regeringskritiker och tysta oberoende medier. Lagförslaget, som inte klubbats formellt, har lagts fram av regeringspartiet Georgisk Dröm, men har väckt ilska hos oppositionen och stora delar av befolkningen. Regeringspartiet har de senaste åren vänt sig allt mer mot Moskva och många anser att det omstridda lagförslaget är oförenligt med Georgiens förhoppningar om ett framtida EU-medlemskap. EUs rådsordförande Charles Michel har konstaterat att lagen skulle föra Georgien längre ifrån EU, inte närmare.
Tack Adam. Lite senare kommer Josefin Freje hit och ska prata om den nya GP-dokumentären Polisgatan i Öckerö som hon har gjort tillsammans med kollegan Sofia Giobaridis.
Ja.
Och vi ska hinna med lite annat innan det också. Tack så länge Adam.
Tack.
Ja, nu ska vi prata då om poliser som läcker information bland annat till sex partners från kriminella nätverk.
Det här, ja.
Du hör Linnea.
Det låter inget bra.
Det gör det inte. Det här framkommer i en stor granskning av Dagens Nyheter som publicerades igår. Och enligt den här granskningen så har det vid 14 tillfällen sedan 2018 hänt att poliser lämnat ut hemliga uppgifter till kriminella gäng. Det framkommer genom domar och andra starka belägg som DN publicerar.
Och hur många tillfällen har du?
14 tillfällen sedan 2018. Mm. Men sen är det också så att det har varit klart fler anmälningar. Jag kan komma till det. Mm. Lite fler siffror. Men vi väntar med siffrorna. Det blir så hårt att liksom börja med sifferdragningen. Jag tar dem en liten stund. Men en återkommande metod i de här fallen då, där det finns starka bevis eller domar, där det är att gängkriminella inlett alltså romantiska eller sexuella relationer med polisen och på så vis enskilda poliser och på så vis liksom tillskansat sig information via dem. Jag kommer ta ett konkret exempel.
Jättebra.
Om en stund. DN skriver att minst 4 hämndattentat också där personer skadats eller till och med mördats tidsmässigt kan kopplas samman med de här läckorna inom polisen. Alltså att det ska ha skett vid samma tillfälle då.
Ja.
Och SVT som också har hängt på den här storyn, de har pratat med Martin Wahlfridsson som är avdelningschef för särskilda utredningar på polisen. Och han säger till SVT att det som inträffat, det är förskräckliga händelser och att det har, eller han säger så här, att det har inträffat förskräckliga händelser efter att det skett dataintrång hos polisen. Och Martin Wahlfridsson säger då så här till SVT om uppgifterna som framkommer i DNs granskning.
Oerhört allvarligt. Det skadar polisens arbete med den grövsta kriminaliteten. Det riskerar att skada förtroendet både för övriga kollegor men också från allmänheten. Så det är väl, varje sånt här fall är väldigt allvarligt.
Mm, de tar det på stort allvar och han säger så här då om vilka konsekvenser de här läckorna kan få inom poliskåren.
Dels så försvarar ju polisens sätt att arbeta. Om vi har fått tillstånd av domstol till hemlig telefonavlyssning och så vet den kriminella om det, då får vi inte fram den information som vi behöver för att kunna klara upp grova brott. Så att, men sen blir ju också kollegor alldeles förskräckta över att det finns förrädare inom kåren som trots att de har fått det här viktiga uppdraget väljer att både motarbeta arbetsgivaren men också att utsätta kollegor för fara.
Mm. Förrädare inom kåren säger han alltså.
Ja, starkt ord.
Ja, det får man säga.
Man undrar ju, för jag tänkte just på det liksom, om det var hur mycket de vet om de här poliserna som i så fall träffar någon.
Men, ja, du menar de som lämnar ut uppgifter?
Ja, precis. Men ja. Här låter det som att, för jag menar så här, det kan ju vara mer, det kan ju ha varit mer eller mindre medvetet.
Ja, men precis. DN tar ju upp alltså i korthet de här 14 fallen, men vissa tar de upp lite längre. Och det finns ett exempel då med en kvinnlig polis som ska komma till här snart då, som har liksom inlett en relation tidigt med en person med liksom gängkriminella kopplingar. Men man kan säga det liksom att i DNs granskning då så är det 500, alltså sen 2018 så är det 514 anmälningar som gjorts om misstänkta läckor inom polisen. Så det är ändå ganska många fler. Och av de fallen så är det 30 polisanställda som av olika skäl har pekats ut som säkerhetsrisker och tvingats sluta eller sagt upp sig själva. Men det finns då de här 14 som liksom DN går fram med, där det finns domar eller starka belägg som de formulerade för att de läckt hemliga uppgifter just till organiserat kriminella. Och då tar man upp ett fall då med en person som de kallar för Elin i DN, det är inte hennes riktiga namn då, en polisstudent, och hon surfar in på Happy Pancake, den här dating-sajten. Och där träffar hon då en kille som visar sig senare vara en infiltratör då och en grovt kriminell person. De börjar träffas, beskriver det ändå. Han är till exempel med på Elins examensfest. Alltså hon är polisstudent när de träffas liksom. Och de hänger ihop och han är med på examensfesten som är Elins föräldrarhem. Och där skriver DN att flera av gästerna typ reagerar för att han har så polisfientliga tatueringar.
Jaha.
Beskrivs inte i närmare detalj vad det är då, men man får väl, kan väl tänka sig. Och samtidigt är han Elins pojkvän liksom, och hon är precis färdig polis. Vad är det här för snubbe, tänker nog folk. Det är märkligt.
Ja,
typ, ja du förstår. Och han är också dömd då för flera brott och ingår i ett kriminellt nätverk, ska det visa sig. Han har tidigare varit med i ett MC-gäng och rymt från en högriskanstalt. Och det är också någonting han berättar för den här Elin då.
Okay.
Och Elin framgår av en säkerhetsutredning som DN har tagit del av i efterhand då, hon ljuger för sin mamma och säger att det är slut mellan de två.
Mm-hmm.
Men i hemlighet så fortsätter de att träffas. Och Dien har också pratat med den här killen, alltså pojkvännen i efterhand, som säger rakt ut att han lurade henne. Ett citat då: jag sa att vi skulle bygga för framtiden, men det jag ville var att få se polisens information om mig, mina närstående och vänner och potentiella fiender.
Oj.
Mm, och då börjar den här Elin som aspirant på en polisstation i en mindre stad som har haft problem, skriver DN, med inbrottsturnéer, det är mycket narkotikabrott, vapenstölder, och det har eskalerat till den grad då att polisen betecknar den här kriminaliteten i den här lilla staden som systemhotande.
Oj då.
Ja, för stan, eftersom de poliser, vittnen, kommunala tjänstemän har utsatts för hot och satts press på, så på så vis är det liksom systemhotande då.
Mm.
Och den här killen då, han bor liksom nära den här polisstationen. Polisen känner till honom, men inte att Elin är i en relation med honom.
Ah.
Och det ska ta flera år innan det här upptäcks. DN beskriver det som att under den här tiden så märker polisen att så här, traktens kriminella, de ligger hela tiden steget före, och polisen gör ett tillslag, och då hinner misstänkta ha redan hunnit försvinna. De är inte kvar där liksom, trots spaning och avlyssning. Som om de visste att något var på gång. Och DN beskriver då att Elin då ska ha hämtat information på flera olika sätt och liksom hur det kan gå till även i andra fall. Och det handlar ju mycket om att man har ju tillgång till de här registrerna som man kan slå i. Och det har, om vi liksom håller oss till det här konkreta fallet med Elin, bara för att göra det lite enklare för oss, så har hon via det då, beskriver DN, kommit åt till exempel en skyddad persons adress som den här pojkvännen är i bråk med, och han blir senare misshandlad med ett baseballträ på den skyddade adressen. En annan person som Elin gör slagningar på, som också är den här pojkvännens fiende, han är borta idag, skriver DN. Ingen vet vart han är. Och hon jobbar på polisen i 4 år innan det här upptäcks och förnekar brott först, men erkänner sen dataintrång, vilket hon också döms för, och får en period i fängelse, eller det är fängelsestraff i domen liksom. Och man kan läsa mer i Dagens Nyheter, får jag ju säga, och ge credden till Dagens Nyheter om flera fall, till exempel en utredare som hade en kärleksrelation med en kusin till kurdiska räven.
Du hör.
Och sen andra fall som är liksom av lite annan karaktär också då. Men efter den här granskningen så har ju justitieminister Gunnar Strömmer också meddelat att man ska ha ett möte med polisens högsta ledning, och man kallar det av liksom, att det är av högsta prioritet då att skydda rättsväsendet från infiltration. Och han säger också att det är väldigt allvarliga uppgifter, och att det i förlängningen, säger han till Dagens Nyheter, riskerar det att underminera tilltron till rättsväsendet och skada demokratin. Och han är också inne på liksom att man redan efter förra sommaren skärpte straffen för brott mot tystnadsplikt, att man har en särskild utredare sedan i februari som fått i uppdrag av att se över reglerna om korruption och tjänstefel, och att BRÅ, Brottsförebyggande rådet, fått i uppdrag att kartlägga problematiken med hur just kriminella personer använder myndighetsanställda för sin verksamhet.
Mm.
Vi har ju det här fallet från Attunda tingsrätt, om du minns.
Just det.
Där det var en handläggare då som dömdes för att ha läckt sekretessbelagda uppgifter till en gängkriminell. Så det är ju uppenbart att gängkriminella på olika sätt försöker ta sig in i systemet och skaffa sig fördelar på det sättet. Och det visar man i den här granskningen från Dagens Nyheter. Mycket intressant. Den kan man läsa mer på DN.
Vi ska då till ISGR.
Ja, en gymnasieskola.
International School of the Gothenburg Region.
Ja, men just det.
Mm. Det har kommit in flera larm om den här skolan till Göteborgs stads visselblåsarfunktion. Och det handlar bland annat då om att skolan har köpt varor och tjänster utan upphandling.
Mm-hmm.
Och om vänskapskorruption då i valet av leverantörer.
Gamla vänskapskorruptionen.
Gamla vänskapskorruptionen. Och det fanns också uppgifter då om att skolan hade lagt pengar på presenter och fester med alkohol snarare än på skolverksamheten.
Mm. Men just det, nu minns jag det från min skoltid. Att det är en sån där skola där de alla pratar engelska och sådana grejer.
Ja, precis.
En hel del.
Ja, men jag tänkte vi skulle gå in lite. Ja, vi ska gå in lite på det bara så att man är med. Men det är då en grundskola. med internationell profil. Och
just det, jag sa gymnasie.
Precis.
Det var fel, ja.
Ja. Men det är lätt hänt. Mm. Men den har internationell profil då, och den är liksom, den bildades då i samverkan mellan Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Mm. Det är liksom en sån, ja, gemensam grej mellan 13 kommuner i Göteborgsregionen. Mm. Eftersom att man då, och i samverkan ska man väl säga med näringslivet, för att man såg att det fanns ett behov då av en internationell skola. Mm. Så den drivs som ett aktiebolag och ägs helt då av den här Göteborgsregionen. Så att man är med sig på det. Mm. Efter de här visselblåsningarna i alla fall, då tillsattes en extern utredning. Och där slår man bland annat fast att det stämde. Det här med att skolan har gjort då stora inköp utan upphandling. Mm. Och uppgifterna då med presenter, där har det framkommit att till julklapp 2021 så köpte man in 250 pepparkvarnset.
Okej, okay. Vilka var det som fick de här julklapparna?
Det framgår inte exakt, men alltså jag kan väl tänka mig att det kanske är personalen som har fått dem. 73 750 kronor ska det ha kostat.
Vänta, så är det 73 000 kronor,
ja, för pepparkvarnsetten då.
Pepparkvarnar till ett värde av 72 000 som var öppnad. Typ så här. Då har
Bingo
du alltså lucka nummer 13. Pepparkvarnar för 72 000. Gillar du peppar? Nej, okej.
Okay. Men det är ett pepparkvarnssätt, så jag vet inte. Det kanske är ett sätt än för salt också.
Ja, det kan det vara. Ja.
Mm, lite oklart. Mm. Men det bedömdes i alla fall i den här rapporten då, som att det är rimligt även inom offentlig verksamhet att man lägger de pengarna på presenter.
Okay. Mm.
Men utredarna poängterar då också att det är oklart om det har köpts in något mer, för att de då, trots förfrågan, har inte fått in fler uppgifter.
Nej, okej.
Okay. Mm, och det är flera andra frågor också där utredarna inte har fått svar då från skolan.
Ja, då drar de ju öronen åt sig där.
Det,
man inte får svar på sina frågor,
det
liksom.
Gör man ju. Mm. Det känner ju även vi till som journalister.
Exakt.
Att då undrar man lite vad det är som händer. Det har också visat sig då att det har serverats alkohol på ett jubileumsevent för personalen, trots att det strider då mot Göteborgs stads riktlinjer. Mm. Och det pågår också en polisutredning om misstänkt bedrägeri.
Oj då.
Ja, Alexander McQueen som är chef för bedrägerisektionen vid polisen i Göteborg, han sa till oss då i mars att utredning pågår intensivt och vi har genomfört flera tillslag.
Går han in mer på i detalj vad det gäller liksom?
Nej. Men jag återkommer lite mer till det om en stund. Igår så skrev vi på GP i en artikel då att den här härvan växer. Mm. För att i slutet av mars då så hade skolans ägare, alltså Göteborgsregionen, ett styrelsemöte. Och då slog man fast där att skolan hade brutit mot hela 5 olika lagar.
Oj då.
Lagen om offentlig upphandling, den har vi varit inne på. Mm. Sen är det också tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och förvaltningslagen.
Tryckfrihetsförordningen, det var ju spännande.
Jag vet tyvärr inte exakt vad det handlar om.
Nej. Kommunallagen kan ju rymma så himla mycket.
Det kan det göra. Mm. Mm. Även kanske förvaltningslagen och sånt där. Jo tack.
Du berättar inte för mig om förvaltningslagen. Om det, att den är omfattande, jo.
Ja.
Gick Jesus i sandaler liksom.
Ja, precis. Ja, offentlighetsprincipen går under tryckfrihetsförordningen, säger ju Victor här.
Mm. Jag förstår.
Här får vi rätta oss. Ja. Det var inget bra. Men i alla fall, Gitte Kaos är förbundsdirektör för Göteborgsregionen. Mm. Mm. Hon säger då att det blev ett långt möte om det här styrelsemötet, alltså då, där det framkom mer. Mycket diskussion, många tankar och många funderingar om hur det kunde gått så här långt utan att man fått det till sig i officiella handlingar, säger hon. Och man slog också fast då en andra allvarliga brister på det här mötet. Personalen hade gjort personliga utlägg utan redovisning för totalt 170 000 kronor. Skolans café hade tagit emot kontant betalning och helt saknat bokföring.
Okej, ja, det känns ju lite, alltså jag undrar hur det var på mitt gamla skolkafé.
Ja, det
alltså,
undrar
rätt
jag med.
Rätt ska vara rätt, det vet vi, men man har ju varit på ett annat café där det lagts liksom sedlar i en gammal Big Pack-kartong.
Ja, och ja, verkligen en gammal Big Pack-kartong.
De kanske bokförs på korrekt sätt efteråt. Men att det kanske inte skriker så systematiserat.
Nej.
Liksom, Det är inte så, det är väldigt analogt.
Det är analogt, så var det även på min skola faktiskt. Men det kanske är någonting i sig att titta på skolkaféer. Ja. Något tips till någon journalist där ute.
Mm.
Men det var det i alla fall då. Och man tror att det här kaféet, alltså det de drog in där, det tror man har handlat om miljonbelopp. För att man misstänker, eller då, man bedömer att det kaféet har omsatt mellan 1 000 och 2 000 kronor om dagen under terminen.
Okay.
Så att det blir ju en hel del pengar till slut. Det har också funnits kameraövervakning på skolan, och där har man inte tagit hänsyn till då, som det heter, integritetskänsliga situationer för elever och personal. Okay. Framgår inte mer exakt vad det handlar om.
Nej, det kan hända mycket på ett skolområde.
Det kan det. Och det är faktiskt oklart också om det överhuvudtaget har funnits något tillstånd för kameraövervakning.
Jag kan ändå minnas tillfällen på högstadiet och min personliga integritet kränktes faktiskt.
Med eller utan kamera, känner jag.
Ja, det vet jag inte hur det var med kamerorna, men det var inte så att man liksom gick ett helt sjuan till nian utan att bli kränkt en enda gång.
Nej. Nej,
det kan jag ändå slå fast.
Det skulle man nog kunna säga. Mm. Men man ska ju åtminstone inte, man ska ju då kunna undvika det så långt det går. Ja. Till exempel genom att tänka på vart man sätter övervakningskameran.
Ja.
Mm. Och Gittekaos igen då säger till oss på GP att det finns en rad brister. Varje sån är mycket allvarlig i sig, men arbetet för att åtgärda dem går åt rätt håll. Mm. Jag känner stor tillit till att den styrelsen som finns nu med den vd som finns nu redan har kommit långt i arbetet med att rätta till bristerna, säger hon.
Ja, det är intressant. Det är ändå liksom en stor skola med många elever.
Precis, det är det ju. Och Kristina Taring då, moderat, hon har suttit i styrelsen för ISGR sedan 2007, och hon har också i flera omgångar varit ordförande.
Mm.
Senast då från 2019 till mars 2023. Och hon säger att både hon och styrelsen har haft ett ansvar att upptäcka de här bristerna på skolan. För det undrar man ju lite. Vem är det som har liksom, ja, det här borde väl kanske ha kommit fram på något annat sätt.
Ja.
Hon säger att jag skyller inte på någonting, men jag såg inte detta och jag kände inte till det. Med facit i hand borde jag naturligtvis ha gjort det. Jag blev förvånad över att det uppenbarligen varit sån oreda som jag varken hade fått till mig eller upptäckt. När du sitter i en styrelse har du alltid ett ansvar att utveckla en verksamhet, och vi såg att det fanns en hel del att utveckla. Men innan visselblåsningen fick man bara framgent. Nu kanske det är jag som har...
Det känns att det skulle komma ett ord till.
Ja, det är nog jag som har gjort bort mig lite grann.
Det var svårt innan visselblåsningen sattes i spel. Ja, då, kanske, och
exakt.
Veta exakt vad man skulle ta tag i.
Ja. Mm. Innan vi avrundar så vill jag säga först att det finns mycket mer på gp.se att läsa om detta. Och sen vill jag säga att den här polisutredningen om bedrägeri, den pågår fortfarande. En person är misstänkt för grovt bedrägeri, alternativt då trolöshet mot huvudman, och enligt uppgifter till oss på GP så handlar det om belopp på mellan 3 och 4 miljoner kronor.
Opsan.
Den misstänkte personen nekar till brott. Mm.
Jag kan ångra så här i efterhand att när jag fick tillbaka mitt matteprov och kanske hade så G- inte sa så här, med facit i hand hade jag självklart svarat annorlunda. Vi ska få besök här i studion om en liten stund. Det är väldigt roligt tycker jag faktiskt, on a personal level, att GP börjar släppa lite så här dokumentärpoddar nu. Vi har gjort det ett tag, men det kommer nya hela tiden. Det är alltid roligt. Och den här heter Polisskotten i Öckerö. Den är gjord av Josefin Freja och Sofia Diobaridis. Och den handlar om en historia som nog väldigt få känner till faktiskt, för den beskrevs i media på ett sätt, och när man tittar närmare på den så framstår den på ett lite annat sätt. Det handlar om tvåbarns pappan Gustav som miste livet efter att han blivit skjuten av polisens insatsstyrka ute på Öckerö. Jag tänker att vi ska lyssna på en liten trailer här för podden, sen så efter det så släpper vi in Josefin.
SOS 112 har inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Öckerö utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Fast det var ju inte sant.
Det är mina...
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt. Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
GP-dokumentär där, alltså trailern för polisskotten i Öckerö. Josefin Freje med oss om en liten stund. Häng kvar. Nyhetsshowen, måndag, ny vecka, nya tag, 29 april. Vi har fått gäst i studion. Vi ska prata om en händelse som ägde rum på Öckerö för 2 år sedan där tvåbarnspappan Gustav miste livet efter att polisen öppnat eld mot honom i skärgårdsidyllen i hans egen trädgård. Räddningstjänsten fick in ett samtal om att det fanns en man som hotade att ta livet av sig, och när brandmän och ambulans kom till den här platsen då så låste Gustav in sig i sitt garage. Och det hela slutar med att han som sagt blir skjuten till döds. Och enligt polisen var Gustav psykiskt sjuk och attackerade dem. Och den bilden sågs väl av väldigt många som sanningen länge. Men frågan är om det är riktigt korrekt. En annan bild trädde fram i GPs granskande dokumentär Polisskotten på Öckerö. Och den har reporterna Josefin Freje och Sofia Djobaridis gjort. Och med oss nu för att prata om detta har vi alltså Josefin Freje. God morgon Josefin.
God morgon.
Du, efter den långa introduktionen, du ska få liksom berätta mer om vad som hände den där dagen, vad ni har kunnat få fram om det, om själva händelseförloppet, för det är ju intressant. Innan vi kommer dit, Gustav, vem var han?
Gustav var en 33-årig tvåbarnspappa, beskrivs av vänner och familj som väldigt snäll, omtänksam, alltid den som ställde upp för andra men kanske hade lite svårt att själv be om hjälp. Han var liksom inte killen som gick till psykolog eller sådär. Och så när han mådde dåligt så ville han låsa in sig i sitt garage och bara vara i fri och dricka öl.
Lite som man cave stämning där.
Och den här dagen då när han gör det, han mår dåligt och är mitt i en separation, då kommer alltså insatsstyrkan och skjuter honom till döds i hans egen trädgård.
Vad är det som gör, tänker jag, att polisen kommer dit överhuvudtaget från början?
Först kommer det in ett larmsamtal då. En anhörig är ju såklart orolig över Gustav. Han är jätteupprörd och har druckit hela natten. Och han är inlåst i det här garaget. Och när de får reda på då att det finns liksom ett hobbyställ för svetsgas och gasol till sommargrillen. Och då eskalerar hela situationen. Det går nästan som en viskningslek där utanför. Mm. Alltså det blir runt 20 poliser på platsen. En polishelikopter som hovrar ovanför. Alltså räddningstjänst, ambulanser, hur mycket folk som helst kommer där. Och där sitter han i sitt garage. Där är en liten kille, han väger omkring 50 kilo, 1,65 hög. Mm. Och druckit öl hela natten. Och han vill inte komma ut. Och då klockan 11.54 den här söndagen då, när allting händer, så bestämmer de att vi ska kalla in insatsstyrkan och förhandlare. Men de här förhandlarna, de kommer aldrig fram för att förhandla. De får aldrig göra sitt jobb. För att innan det så är ju då Gustav skjuten till döds av polisen.
För det,
så det svänger liksom från att man är orolig för att någon, att Gustav då ska möjligtvis ta livet av sig, till att man bedömer det som att han är en fara mot någon annan på något sätt.
Ja, det börjar ju som en räddningsinsats.
Ja.
Alltså här är det en kille som mår dåligt, vi ska hjälpa honom. Men sen så liksom ändras allting. Det förs in i polisens såna här händelserapporter. De skriver ner liksom minut för minut. Då ändras det till försök till allmänfarlig ödeläggelse. Och då har alltså Gustav gått från att vara någon man ska rädda till att vara en potentiell, alltså, livsfarlig gärningsman.
När handlar det om de här gasoltuberna, ja, det du pratar om? Att, ja, man tror att det ska ske en jätteexplosion? Ja. Då. Ja.
Och sen, det vet ju inte poliserna och räddningstjänsten och sånt på plats då, men när Gustav ligger död och skjuten på gräsmattan där utanför, när de går in i garaget så märker de att det fanns aldrig någon risk för explosion.
Nej.
Han har aldrig mixtrat med någon gas, han har aldrig på förbereda någon bomb eller sådär.
Nej. Det är ju också både intressant och gripande i dokumentären, för ni pratar ju med personer som var på plats där då utanför det här huset, utanför garaget på den här väldigt, ja, men kaotiska platsen där saker eskalerar snabbare och snabbare hela tiden. Men de här personerna som är liksom Gustavs vänner som dyker upp där, de får inte riktigt kontakt med polisen, eller de försöker hjälpa till men det går inte riktigt.
Ja, det är flera som beskriver det här, alltså, de blir ju såklart jätteoroliga, det här är Uckre, de har ingen egen polis där ute, alltså, det brukar komma ut poliser en gång per år, och det här jättepådraget, och de vill ju liksom prata med Gustav, de vet ju hur han är.
Att vännerna vill prata
med honom. Ja, och de får liksom ingen kontakt med polisen. Bland annat hans kompis Glenn Hupult beskriver hur det bara kommer nya poliser hela tiden. Så han får dra allting gång på gång på gång och kommer inte fram. Liksom. Och ingenstans kommuniceras det till vännerna att anledningen att polisen gör så är att de vill inte använda anhöriga eller vänner då vid förhandlingssituationer.
Det är en princip.
Det är en princip, liksom, för att då kanske man, det är en jobbig situation för en vanlig civil människa. Man kanske lovar saker man inte kan hålla.
Mm.
Och det kan man ju förstå, men det är ingen som kommunicerar det till vännerna som är där.
Mm.
Och man hade kunnat förstå det om man då faktiskt väntade på förhandlarna. Alltså de som har sån jobb att göra sånt här.
Mm.
Men det gör man inte.
De kommer inte fram och
de är framme, men insatsstyrkan har ju då redan hunnit skjuta honom till döds.
Vi kan lyssna på ett litet klipp när Gustavs pappa beskriver vad han fick se på platsen.
Jag såg när Gustav trillade med sig, eller när han hade blivit skjuten. Så faller han ju ihop, det såg jag.
Mm.
Och jag hörde ju liksom skotten alldeles innan då.
Det måste ju vara fruktansvärt, alltså, som pappa.
Ja. Ja, det kom ju en polis och liksom bara sa det att tyvärr så har min son avlidit.
Mm, det är det han får höra från polisen där. Men innan det händer, vad är det som gör att det ska leda till att de faktiskt avlossar skott? Går du att beskriva det mer i detalj?
Ja, det finns ju två versioner här då. Den ena är ju polisens och åklagarens version, och det är ju den som har gått ut i media som polisen då publicerar på sin hemsida efter händelsen. Och den är då att Gustav hade ett LPT-beslut, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Mm.
Och då tänker man, okej, ja, men då är han ju jättesjuk. Han är ju farlig både för sig själv och andra om man är så sjuk som man behöver tvångsvård.
Mm.
Och också då att polisen sköt Gustav för att han liksom rusade med en höjd yxa i handen mot en polis. Alltså att de inte hade något val, det var nödvärn.
Det är så de beskriver det.
Ja. Den här granskningen visar ju dock att det inte är sant. Det finns ju en video, den här polishelikoptern som snurrade över platsen har ju filmat hela händelsen.
Mm.
Och där kan man tydligt se att Gustav inte springer mot någon polis när han skjuts. Alla de här fyra insatspoliserna som är med där i trädgården kommer liksom in i bild från hans vänstra sida.
Mm.
Ett skott tar liksom rakt genom hjärtat här från sidan och ett i ryggen. Vi vet inte om han blir skjuten i ryggen först eller hjärtat först. Men den här versionen om att de har skjutit honom för att han sprang mot en polis, att han hotade en polis till livet, den är inte sann.
Nej. Det ser man på de här filmklippen. Ja. Och det här beslutet om tvångsvård.
Ja, jag kommer ju ihåg det här händelsen. Alltså när det här hände den här söndagen och 6 mars 2022 så började min tipstelefon ringa hemma. Och det var massa folk från öarna som sa att ja, men det har varit en avrättning ute på öarna. Och de pappa har blivit skjuten i ryggen av polisen. Och jag tänkte, vad är detta? Det kan inte vara sant.
Liksom. För det är ju väldigt få som känner till den här händelsen, tror jag. Eftersom den beskrevs på det här sättet och det liksom inte blev så här stort. Men förlåt, fortsätt.
Ja, men jag, då kollade jag ju bland annat gp.se och så. Och då var det ju det här som polisen har gått ut med.
Mm.
Och i vanliga fall så kan man ju kunna lita på det polisen säger.
Mm.
Och då när man ser då att det var någon med psykiatrisk tvångsvård.
Mm.
Att det liksom, ja men det kanske finns självmordsgrejer. Så det, den här historien bara dog.
Mm.
För att då var det ju en psykisk sjuk, allvarlig psykisk sjuk person som har hotat polisen.
Mm.
Det är klart att de stackarna måste skjuta, tänker man.
Ja, det är ju den bilden man får. Liksom,
att, exakt. Mm. Men sen då när vi gör den här granskningen och steg för steg inser att det faktiskt inte är sant. Och jag måste säga att det är en sak så här med nödvänd rent juridiskt. Det kan ju vara så att man upplever eller tror att man befinner sig i ett nödvärn, och då har man fortfarande rätt att liksom försvara sig eller skydda någon annan rent juridiskt. Men det som familjen ville få fram i den här liksom granskningen och det som vi har tittat på, det är ju faktiskt vad som hände i verkligheten.
Mm.
Och det, de här bilderna går ju inte ihop i huvudtaget.
Men för det finns ju också artiklar att läsa på gp.se om, utifrån ert arbete då liksom. Men att där är en rubrik: polisen hängde felaktigt ut i ihjälskjutna Gustav som tvångsvårdspatient.
Ja, det här LPT-beslutet då, vi fick ju fullmakter då från familjen och kollade alla sjukhus, ambulanshelikopter, Kungälvs sjukhus. Alltså vi kollade överallt, och det finns inget sånt här LPT-beslut. Ett sånt kan bara tas av en läkare för det första.
Mm.
Och det måste journalföras. Det fanns ingenting i Gustavs journaler om någon psykisk ohälsa i huvud taget. Mm. Så det här är fel. Och när vi då kontaktar polisen och säger, varför skriver ni så här på er hemsida? Mm. Vad har ni fått därifrån? Då kan de inte svara på det.
Vad ger de för svar? Ger de något svar?
Ja, det har blivit fel, och det var ju olyckligt. Men det tycker ju familjen då, att det här har ju verkligen ättat sig fast, att bilden av Gustav, hans minne har förstörts för all framtid för familjen. Alltså han har ju ändå barn, små barn, som behöver höra liksom att pappa var någon galning som sprang med en yxa mot polisen.
Mm.
Och så är det inte sant.
Nej. Mm. Men det är ändå en bild då, för att som jag framstår det, så att det splittrar lite öcker också.
Ja.
Vart man står i den här frågan typ.
Mamman till Gustav, hon berättar ju så här att än idag, 2 år efter händelsen, så är det folk som liksom inte vågar möta hennes blick i affären, och folk vänder sig om och går. Och det finns som 2 läger, den ena sidan som tror på myndigheternas och medias bild av vad som rapporteras om den här händelsen tills nu då.
Mm.
Och det andra är ju liksom familjen, de anhöriga, vännerna som kände Gustav.
Mm.
Och inte minst liksom Roger då, pappan som har sett den här helikoptervideon, han vet ju att det som polisen har sagt inte stämmer.
Mm. Men vad det säger polisen mer då? Vi hade det här om tvångsvårdsbeslutet och så, men också det här om filmerna som ni ser, att han inte stormar mot dem med en yxa då.
Ja, det där är ju intressant, för att när det är sådana här fall, då ska det utredas av avdelningen för särskilda utredningar, gamla internutredningar kan man väl säga.
Ja, man gör det efteråt liksom.
Ja, exakt. Det gör man alltid när polisen har avfyrat sitt vapen. Och den som håller i det då, det är en överåklagare som är förundersökningsledare. Och när vi intervjuar honom om det här så blir det nästan absurt.
Mm-hmm.
För att vi har alla sett videon, han har också sett videon. Och han menar ju då att trots att det inte står någon framför Gustav i den riktningen han springer, så menar han att Gustav har sprungit mot en polis. Och det här försöker vi liksom reda ut i den här intervjun. Vad menar du? Till slut så säger han att ja, de kom från vänster.
Mm.
Men han menar att Gustav, om vi förstår det rätt, planerade att sen vända upp mot polisen.
Mm.
Men inte det han skriver sitt nedläggningsbeslut, utan han skriver att Gustav springer mot en polis. Och det syns i alla fall inte på videon.
Mm. Ja, ni har ju pratat med Gustavs båda föräldrar, med anhöriga och vänner. Efter ni har pratat, dokumentären är ute, artiklar, liksom, vad hoppas, har de några tankar om vad de vill ska hända nu? Liksom? Eller hur ser de framåt på den här historien?
Det viktigaste för dem hela tiden har ju varit att sanningen ska komma fram.
Mm.
När vi började den här granskningen, så alltså det är produktionsbolaget Imperiet Media då, jag och Sofia Jabaridis som gör det här. Innan vi kontaktade GP om det här, så var vi väldigt tydliga till familjen att tänk om vi hittar något helt annat.
Mm.
Tänk om vi hittar att Gustav faktiskt sprang mot polisen. Det vet vi ju inte. Alltså vi måste ju vara helt öppna när vi går in i en granskning.
Mm.
Och de sa, men bara sanningen kommer fram, vi kör. Och det här handlar ju väldigt mycket om upprättelse för dem och för Gustavs barn.
Mm.
Att faktiskt veta att han var ingen galning som gick till attack mot polisen.
Ni ställer ju frågan i dokumentären, ni försöker besvara den. Varför sköts Gustav ihjäl? Får ni något vettigt svar på den frågan, tycker du?
Jag tror att det vi kan svara på är att polisen och åklagaren gav en falsk bild. De har haft den här videon hela tiden. Och det är också intressant att de här insatspoliserna, de fick ju möjlighet att prata ihop sig innan de skrev ner sina vittnesuppgifter och ett PM.
Har ni kunnat prata med dem?
Nej, de vill inte prata med oss. Vi har sökt dem för att de också ska liksom få möjlighet att svara. Men fått svaret att de inte är intresserade av att svara på några frågor.
Mm.
Jag pratade med deras chef som var chef då för insatsstyrkan den här dagen.
Som säger?
Säger att han inte vet någonting i stort sett, för han var inte på plats. Nej. Han satt på polishuset här inne i stan.
Ja, det är också en del som förekommer i dokumentären, alltså som ju heter Polisskotten på Öckerö. Jag ska säga det bara för alla som blir nyfikna på att lyssna, att om du är prenumerant på GP så kan du lyssna på alla tre avsnitt redan nu då på gp.se/dokumentär, och är du inte prenumerant så släpps första avsnittet i valfria podddistributörer.
Ligger ute nu.
Ja, ligger ute där. Och man kan också läsa artiklar på gp.se då. Josefin Freje, tusen tack för att du kom hit och pratade med oss idag.
Tack så mycket.
Där är vi tillbaka.
Ja.
Vill du samla dig en stund?
Jag skulle bara vilja be om en speciell jingle.
Ja, men det är klart.
Djurens djurnyheter. Jag tror att jag vet det. Det är djurnyheter. Djurens djurnyheter. Vad är det det heter? Just det, djurnyheter, pappa.
Vi bryter av raskt med någonting lättsammare.
Precis.
Undrar vi oss nu.
Nu ska vi prata om katten Galliana.
Galliana.
Galliana. Jag kan börja med att berätta att hon är, som BBC skriver, in good health.
Ja, vad skönt.
Mm.
Jag var inte orolig innan, för jag vet ju väldigt lite om Galliana. Men
exakt.
Vad skönt att veta att hon mår bra.
Hoppas att vi har med oss det från början. Och det var egentligen bara det jag ville berätta.
Det klassiska skämtet. Där är vi färdiga. Den har man kört, men den är bra varje gång.
Lite halvtrött på den, kändes det ändå.
Nej, jag gillar den då. Men det var bäst att jag var på väg ditåt själv. Man börjar tänka lite i samma banan, tror jag. När man sitter där varje morgon.
Så det blir ju så efter ett tag. Det som har hänt Galliana är att hon har spenderat flera dagar i en låda innehållandes work boots.
Work boots.
Ja, det blir lite svengelska här eftersom jag läser på BBC.
Work boots. Ja, när jag tänker en sekund så låter, kan jag förstå att det är så arbetsstövlar, men det låter liksom lite så här. Nej, men det är ju work. Ja, du tycker så.
Ja,
det ser sig framför mig så här Beyoncé som är ute och liksom så.
Just det, work it.
Ja, precis. Ja, den
work
typen av boots.
Ja. Ja. Nej, det är, jag ser att det är stålhetta på de här.
Ja, fattar.
Så jag tror att det är den första typen som du
byggardojor liksom.
Byggardojor. Hennes familj i alla fall har nu fått återseende, för hon har varit borta i flera dagar då i den här skollådan.
Nej.
Och den här skollådan, det är inte så att den stod någonstans i närheten, utan den har mejlats, höll jag på att säga. Det är ju direkt översättning, så kan man inte säga.
Hur gick det till?
Ja, den har postats hundreds of miles.
Okej.
Så att, vad är miles nu då?
Ja, men för låt oss inte förvirra oss själva, men det är liksom hundratals mil.
Den har i alla fall skickats till Kalifornien.
Kalifornien?
Ja. Och det som har hänt då är att den här familjen skulle, någon hade beställt de här working bootsen.
Mm.
Kan det varit katten?
I do really need some new working
boots. Mästerstövlar.
Ja, just det. Snyggt.
Mm, mm. Mästerstövlar heter det inte.
Mästerkatten i working boots.
Ja, exakt. Vi får också hjälp här av Victor som meddelar att det är 160 kilometer. Så 16 mil då,
ja,
har den här katten åkt. Någon hade beställt dem från Amazon och sen inte varit så nöjd då.
Nej.
Med den här stålhättan kanske.
Skicka tillbaka
och då har kattjäveln, höll jag på att säga, gått ner i lådan.
Den rackans katten.
Den lille rackan som har gett BBC många klick nu på den här nyheten. Och hon blev då räddad av någon som jobbar på Amazon efter nästan en vecka. Då.
Räddad.
Ja, det får man väl ändå säga.
Jo, det får man ju säga.
Du, men man hade ju verkligen kunnat dö där inne.
Jag bara tänker att ibland när man hör räddad så låter det som att någon har gjort en hjälteinsats. Det kan ju vara så att någon bara öppnar. Det var en return to sender liksom. De bara öppnar lådan. Men absolut, det
men
var ju bra att de gjorde det.
Det står faktiskt också rescued här.
Ja,
för jag tänkte så här, är det jag som har översatt lite drastiskt? Men det får man väl ändå säga.
Det
är
ju räddningen då. Det är det ju.
Precis. Galliana loves boxes. It's just a part of her personality.
Mm.
Säger Carrie Clark då, som äger den här katten.
Mm, det är väl det som står på din profil på Instagram också.
Att jag älskar lådor.
Mm, en stor del av din personlighet.
Nej, det gör det inte.
Jag måste blanda ihop det med någon.
Ja, katt, det måste kanske. Du ha. Mm. Du måste blanda ihop det med en katt, ja. Tack, Kalle.
Älskar lådor. En sån bra, eller här är det nu? Men det är också vanligt bland katter ju.
Det är väldigt vanligt, men älskar lådor. Är det nu en grej som katt gör, eller är det Linnea? Jag kommer inte ihåg.
Jag minns
ihåg
inte riktigt. Jag vet ju att Linnea gillar att så rulla små garnbollar
just
över golvet.
Just det, precis.
Men det här med lådorna undrar jag vem det var.
Ja, jag gillar ju också snäsa så åt folk och sätta mina klor i överallt.
Mm, mm.
Så det kan ju vara lite förvirrande. Men ja, den här Amazon-personen i alla fall tog katten till en veterinär, och som tur var så hade den då ett chip.
Ah, så de kunde spåra ägaren.
Så då kunde de se vem det var. En annan idé från mig är att titta på adressetiketten.
Just det, det kanske går
bara
bra då. Ja.
Bara ett litet tips, ni jobbar ändå med post så att säga.
Och kolla era lådor innan ni skickar tillbaka dem till vad ni nu köpte.
Kolla definitivt era lådor.
Mm.
Något som jag vet är ganska populärt, kanske framförallt bland tjejer, mm-hmm. men inte bara, det är ju smink.
Smink, ja.
Det är en populär produkt, det finns ett brett utbud av olika produkter inom fältet smink.
Och, kan du något mer om smink?
Ja, till exempel att ibland är det så till den milda grad populärt att det kan skapa hysteri.
Mm.
Jag vet inte vad du minns i Stockholm när en kedja öppnade där.
Jo, jag minns.
Och det var unga människor, företrädelsevis, som tältade till och med.
Ja.
Eller åtminstone var vakna hela natten innan de skulle öppna i jakten på goodie bags. Och det gällde då det finska skönhetsföretaget, kedjan Jeppo och Sonso.
Jaha.
Uttal, frågetecken.
Nej,
aldrig, känner du till? Eller jag vet inte.
Aldrig stött på, men jag är ju inte heller den liksom... Den mest beresta i sminkvärlden.
Du skulle inte köa hela natten liksom?
Aldrig för att lägga i livet. På... Jag skulle knappt köa hela natten för någonting.
Nej, det skulle vara en helt ny låda då.
Nej, jag gillar de gamla faktiskt.
Ja, du gillar de gamla.
Det ska vara lite lagom använt. Ska det vara.
Inbodda liksom.
Lite för liten.
Ja. Mm. Nej, men Alexander Perche, vår reporter på Ekonomi, skriver om att när kedjan öppnade i Stockholm då, så blev det långa köer. Några valde till och med att sova utanför butiken för att säkra sin plats och därmed få en gratis så kallad goodie bag. Det var ju det. Gratis, ja, gillar man ju också.
Det gillar man ju. Mm. Det öppnade ju nyligen en elektronikaffär, kan man väl säga, i Olskroken.
Sådär, det händer grejer där, du.
Det händer grejer. Ja. Du, vi har både bokhandel och matvarubutik och den här. Då var det faktiskt så till den milda grad i fredags när jag gick till jobbet, vid liksom 20 över 8 kanske, att det var, jag skulle kanske säga att det var 70 meter kö.
Det är sant.
Mm.
Är det sant, menar jag?
Det är sant. Det är sant.
Och var det goodiebags då med typ, eller? Man får en liten låda med inte... så svintunga power tools.
Typ. Nej, men vet du vad det var? Det var typ så, de första någonting, kunderna fick någonting.
Och sen
så hade de, så hade de till och med ett sånt här litet hjul som man fick snurra på. Där jag tror
roligt.
Att man kunde vinna grejer.
Har du någonsin snurrat på ett hjul? Jag tror
nej,
inte jag har det nämligen.
Jag har, jag tror jag har säkert gjort det någon gång. Men inte något sånt riktigt bra hjul. Bara
det känns
sånt
att något
dåligt.
Har stått på spel liksom.
Nej.
Nej. Okej, men det är järnvaruhandel.
Elektronikkedja kan man säga.
Jag vill bara säga att det kör man för i Olskroken.
Den kön, den höll i sig till också att jag kom hem efter jobbet.
Mm. Det säger någonting, eller det kanske inte alls säger någonting. Men det är ett faktum att man köar för det i Olskroken medan man kör för ramen i Majerna då.
Ja, och så kör vi också till systemet typ idag då, eftersom det är Valborg imorgon.
Ja, just det.
Då kommer vi köra.
Ja, det jag ska komma till är i alla fall att den här skönhetskedjan som skapade sån hysteri i Stockholm, den kommer till Göteborg nu.
Oh.
Jeppo och Sonso ska öppna i Göteborg i klassiska locationen för företag Femmanhuset.
Femman.
Du har varit i Femman såklart.
Det
där har man ju hängt en del back in the day.
Ja, inte lika mycket nu för tiden.
Nej, men förr var man ju en hel del i Femman. Men någon gång i juli är det exakta datumet inte satt. Det är i Dimodas gamla lokaler på Gateplan. Och... det säger mig inte så mycket, men så är det i alla fall.
Nej, jag försöker tänka också vart det ligger. Men,
Och då frågar Alexander då, vår reporter, om de har några rutiner kring om det skulle bli köer och hysteri.
Mm.
För det var ju ganska upprört där i Stockholm också. Att,
ja, jag vill minnas att det var liksom olika kraftuttryck som användes.
Ja, och jag hoppas att det är, för det var att det är det tillfället. För det, eller om det var någon annan sminkbutik också. Men oavsett så är det liksom generellt kring när det öppnar sminkaffärer som är väldigt populära.
Mm.
Så det var ju det här att vissa liksom inte kom fram och vissa fick inga goodiebags. Liksom, och de körde så där länge och att de inte fick någon information. Så det var liksom väldigt, det blev en väldigt delad artikel från Aftonbladet, minns jag.
Just det,
väldigt
precis.
Arga tjejer framförallt.
Jag tror att det här kan ha varit ett annat märke faktiskt.
Ja,
det är min känsla att det var så.
Kaja, men, typ. Jag vet inte.
Något sånt. Men smink är ju också väldigt, väldigt dyrt.
Ja.
Och det kan ju vara väldigt svårt att ha råd med om man också är ung.
De här är också specialiserade på så kallad K-beauty. Och det är alltså koreansk hudvård då.
Mm-hmm.
Som jag säkert kan tänka mig, jag stod på TikTok. Nu bara gissar jag.
Mm.
Men det är väl ingen djärv gissning att det är så. Men har de några rutiner då? För om det blir hysteri? Nja, säger Anna Gustafsson som är presskontakt för Nordstan som alltså tillhandahåller den här lokalen då.
Just det.
Jag har faktiskt ingen information om de kommer att ha något event med goodiebags. Då återstår lite anpassningar av lokalen och vi har inget exakt datum ännu, men blir det aktuellt så får vi ta det då. Det är i alla fall väldigt spännande att det finns den här typen av efterfrågan. lite så famous last words innan hon blir så nedtramplad av 114-åringar. Det här ska bli väldigt spännande. Och så bara rullar hon ut och ser ut så här översminkad. Att man bara fått massa smink på sig.
Just det är det som händer.
You really, really went to town there med sminket. Jag lägger till en liten sak. Jag bara läser artikeln att vanliga saker i K-beauty i produkterna skriver det i artikeln. Det är inte ovanligt att det innehåller saker som lakritsrot, ginseng, snigelslem, fermenterat risvatten eller björksav.
Okej.
Alla vet vad det kan handla om.
Tips
för...
att gå ut och bara hämta det rent då om man vill spara lite pengar.
Precis, lägga en mördarsnigel där precis under ögat så kan du se riktigt fin ut några dagar senare.
Ja, det känns som att det är i många av de här produkterna, även från andra märken, så är det lite obehagliga, konstiga grejer i.
Mm.
Eller obehagliga, ja. Du fattar vad jag menar.
Ja.
Nu ska...
Gör inte det där med mördarsnigeln.
Nej. Det kan vi inte rekommendera. Nu ska vi prata deklaration. Har du deklarerat?
Alltså, det sjuka är att jag tror det. Att jag är lite osäker. Men jag bara klickar ju i allting. Men så har jag ändå varit inne och kollat. Bara, jo, det verkar stämma.
Mm.
Och så är det alltid någonting med att... jag ska inte gå in på detaljerna, det är för tråkigt. Men jag är 90% säker på att det har jag.
Just det. Jag har ju för mig att det står ganska tydligt när man loggar in på Skatteverket. Inkomstdeklaration, bla bla bla, skickad, ja.
Men saken är att jag har en sån enskild firma
som jag inte använder.
Och då är det olika skatter, bla bla bla. Liksom, så det blir alltid så här jobbigt.
Jag förstår.
Jag har försökt lägga ner den och hon på Skatteverket bara, nej men gör inte det. Det är så jobbigt att starta igen, gör inte det. Jag bara, okej då.
Okej. Mm. Jag kan ge dig numret till Skatteverket sen så kan du ringa dem och fråga.
Ja, jag kanske får göra
det. Det går ju för säkerhets skull.
Mm. Men väldigt hjälpsamma, min erfarenhet.
Ja, min med.
Där, faktiskt. Ja.
Ibland blir det lite lång kö, men de är snälla när man kommer fram.
Mm.
I alla fall, det är sista dagen nu på torsdag. Så jag är ute några dagar i förväg
men det är ju
och
bra.
Varnar.
Mm. Mm. Särskilt när vi inte sänder på onsdag, det är första maj då.
Exakt, det är lite det jag känner, att man behöver få en chans. Vi gjorde ju en, även informerade om detta förra året. Och då känner jag att jag vill liksom hålla i detta. Men DN har nu skrivit då att om det skulle vara så att man råkar vara sen med sin deklaration. Alltså att man inte ens gör det på torsdag. Mm. Jag kommer göra det på torsdag. Mm. Men då finns det olika sätt att slippa förseningsavgiften.
Ja.
För den är nämligen på 1250 kronor.
Ursäkta mig.
Ja. Yeah.
Det var det grövsta.
Ja, det är, man, olika fakturor och sånt brukar ju ha lägre förseningsavgift, får man säga.
Typ CSN som ju är... stenhårda där har jag tyckt innan. Det är ingenting mot det här.
Nej.
Nej. Ja, det är chockerande uppgifter bara.
Ja, och tydligen gäller den för alla som är födda 1959 eller senare.
Okej, så om man är
äldre. Så är man äldre så kanske man får free pass.
Mm, det verkar ju så då.
Det verkar faktiskt vara lite så. Ja, och sen om det dröjer dig lång tid, 3 eller 5 månader, då blir det nya förseningsavgifter.
Mm.
Så att den här första köper du det bara lite tid på. Men det finns då vissa sätt. Man kan till exempel bara ansöka om anstånd, som det heter.
Ah.
Det vill säga bara, hallå, kan jag få lite mer tid på mig?
Absolut.
Absolut.
Det tror man inte att det är så det ska funka.
Absolut. Då kan man få 2 veckor till.
Mm.
Om man till exempel har hållit på att sälja någon bostad eller något och det är krångligt och det ska fyllas i på något sätt.
Ja.
I wouldn't know.
Nej.
Men så är det i alla fall. Då är det också, om du vill ha anstånd längre tid, då måste man ansöka skriftligt. Och då skriver DN att det gör man med blanketten SKV600.
Tackar, tackar.
Det är ett jättebra tips faktiskt.
Bara googla den.
Så man hittar exakt vilken... Det finns också lite andra regler för pensionärer till exempel. Får ju inga, ja, det var ju det vi var inne på tidigare. Mm. Får ju ingen förseningsavgift då om det är några dagar.
Alltså,
och sen kan man också, vill jag bara slutgiltigt säga, att man också kan ändra deklarationen i efterhand. Man kan ju skicka in och sen ändra.
Okay.
Det går ju.
Ja, men det är ju bra.
Mm.
Jag, bara liksom, jag var så positiv till Skatteverket förut då att jag har fått så bra hjälp där innan. Men om jag ska ha någon kritik mot dem också så är det ju att de är väldigt dåliga på att döpa blanketter.
Just det.
Och att det är alltid så här C, liksom fält G13, att de skulle kunna döpa dem med namn lite oftare.
Ja.
Alltså typ så att de skulle kunna ha anståndsblanketten istället för att den hette så som DN skrev.
Just det. Men jag tänker
mig lite så.
Ja, jag tänker mig att de kanske har 600 olika anstånd man kan ansöka om.
Jo, det är sant.
Och att därför så måste de gå in på SKV 600 då, som den här blanketten.
Jag har ju liksom noll kunskap och insyn, men jag skulle ändå vilja tipsa dem om det.
Mm, jättebra, vi kan ringa och se vad de säger.
Men du minns den här springnotan i Malmö?
Jag minns den, och jag minns framförallt hur jag konstaterade, kanske andra gången vi pratar om den, att jag ska ta och stänga den idag.
Ja, exakt.
Det tänker jag på varje gång jag hör om den notan. Men
vi lyckas inte springa ifrån den springnotan.
Nej.
Och nu kommer nya detaljer från detta då. Det var ju den här springnotan i Malmö, för de som inte minns det. Alla kanske liksom inte tycker att det är en lika så classic grej som vi, som vi är som vanliga människor.
Nej, folk kanske är intresserade av annat.
För oss är det verkligen mer så här best of reelen av saker som har varit här. Liksom, när vi sammanfattar, när vi går i pension.
Springnotan.
Just det, 2023. Det började det, men sen slog jag över, typ så är vi. Nej, men det var en springnota på en restaurang som heter Atmosfär i Malmö då, på 82 000 kronor.
Ja.
Ett sällskap på 35 personer som åt för det. Och det var därför det var lite stack ut att det blev en springnota. Typ 30, man ser framför sig 35 personer. Nu! Vad springer ut typ,
hoppas,
i Malmö.
Eller hoppas, men beroende på hur mycket alkohol de har druckit.
Ja, det står att de lämnade i taxibilar.
Ah, ja, ja.
I och för sig. Mm. Och nu minns jag det också. Så de sprang inte på det sättet som vi gestaltade.
Nej, just det.
Men
det är roligare. Krisspring. Det var som att vi gestaltade ett sånt spring som är efter att man har, du vet, en sån leken som man gör på midsommar. När man liksom böjer sig
irländsk
ner.
Julafton.
Exakt. Och snurrar. Det var ett sånt spring, kändes det.
Det är mycket rasistiska leken, irländsk julafton.
Det var du som sa det.
Inte så det är på Irland. För alla i alla fall. Inte alla irländare håller på så.
Nej.
Men vad skulle jag säga? Nej, men det är också en roligare mimning ju. Att springa än att sätta sig i en taxi så här. Det blir inte lika teatralt, dramatiskt liksom.
Nej, precis. Och det är ju viktigt eftersom vi inte bara är en podd.
Det är ljud, men även bild.
Även bild.
Och nu rör det sig alltså då om en bedrägerihärva som nystats upp i kölvattnet av denna springnota. Det rör sig om en släktkonstellation som haft fakturabedrägerier som business, hävdar åklagaren.
Jaså.
Skriver, som leder den här utredningen mot dem. Så det är åklagarens bild då, ska vi understryka, som Expressen skriver. Om butiker, hotell och andra företag beräknas ha lurats på omkring 1 miljon kronor. Jag tror det finns ett stort mörkertal, säger Henrik Nordqvist, som är den här åklagaren då, som valt att ta upp det. Och precis. Ja, men det är så det ser ut. Så här. De har utgett sig för att komma från olika ideella föreningar. Och på så vis har man lyckats ta massa restaurangnoter och liksom hotellnätter och även handlat på ICA, typ på faktura.
Mm-hmm.
Man kan säga att man kommer från
en
förening, så får man det på faktura istället. Och då säger Erik Nordqvist att min tes och det som jag påstår har hänt är att man skapat de här olika ideella föreningarna och använt dem som täckmantel på olika sätt för att kunna handla på kredit. Men man har aldrig haft avsikt att betala fakturorna. Det är det han säger liksom.
Mm-hmm.
Och precis, det är ju den där restaurang på Atmosfär som är den mest uppmärksammade händelsen, men Expressen lyfter även två andra fall. De refererar till Sydsvenskan, ska jag säga.
Mm.
Det handlar om grova bedrägerier på två möbelvaruhus, att man utgett sig för att komma från en organisation som hjälper utsatta barn, och på det sättet kunde de handla för 400 000 kronor på faktura.
Oj.
Mm. Och bluffade den då. Och de tror att det finns ett stort mörkertal. Jag ser inte i artikeln något uttalande från någon försvarsadvokat från de här åtalade då. Enligt åklagaren så är utredningen kommit en bra bit, och den ska vara klar i slutet av maj. Sen tar man ställning till om åtalet ska väckas då. Så man utreder fortfarande, gör åklagaren.
Okay.
Så åtalet inte väckt ens ännu då.
Nej.
Men som sagt, jag ser inte att de har liksom sagt någonting till sitt försvar ännu då, de här misstänkta. Men ja, en härva har nystats upp, menar åklagaren i alla fall. Så vi är väl inte färdiga med den här springnotan på ett tag.
Nej, den springer vidare. pojke fann sällsynt Lego efter 27 år i havet.
Pojken eller Legobiten?
Jag skulle precis säga det. Nu, har vi gjort det här för länge nu?
Ja, jag tror det. Nu tänker vi samma hela tiden. Typ att Legobiten, den låg framme på köksbordet
exakt.
Hela tiden.
Men han har varit 27 år i havet. Upp, skaffade sin första lägenhet. Ja.
Det var bara, är det blub, någon som har saknat blub, mig?
Nej. Ja, jag har varit han har fått så russinfingrar nonstop i 27 år. Usch, vad fruktansvärt.
Kommer upp på stranden och bara, är det någon som har satt mig en Legobit?
Letar Legobiten ens efter mig?
Ja.
Ja. Nej men så är det inte. Det handlar om en 13-årig pojke i brittiska Cornwall som har då hittat Legos inom citationstecken heliga gral. En liten bläckfisk i plast som försvann under en ökänd storm på 90-talet. Rapporterar Sky News.
Låg den ute typ och alltså
man,
blåste
man
bort?
Man undrar ju, för det här låter ju bättre, för bra för att vara sant. Så att, men det är TT som har rapporterat, så att vi tar oss igenom det här tillsammans.
Ja.
Det verkar vara så då att den här pojken, Liutauras Semolonskas, heter han.
Vi kan kalla honom för Leo.
Ja, det kan vi göra. I två års tid har han letat då längs Cornwalls stränder efter Lego som gick förlorat 97 när ett fraktfartyg med då hundratusentals sällsynta bitar råkade ut för ett kraftigt oväder.
Alltså det är inte han som har tappat bort dem, utan det är fartyget som har
tappat lasten. Ja, precis. Han var ju inte ens född då.
Och då menar TT, eller vilka de nu utgår från på fullast allvar, att han har gått på stranden i 27 år och letat efter den här biten.
Nej, i två år.
I två år.
Men det är 27, det är 27 år sedan som Legot hamnade i havet.
Det är,
så är det.
Jag har nog aldrig liksom,
ska jag läsa rubriken
hört
igen?
Mer om en nål i en höstagssituation då. Men läs rubriken igen.
Nej, är du så besviken?
Nej, men jag menar att, så här, att försöka hitta en legobit i massa sand.
Ja, nej, det är väl sant. Pojke fann sällsynt Lego streck efter 27 år i havet.
Just det.
Det är lite syftningsrisk, men det Legot har ju ändå legat i havet i 27 år.
Om vi ska reda ut tidslinjen då. För 27 år sedan, då faller Lego ner i havet.
Ja.
25 år går, en kille som heter Leo börjar leta efter det här Legot.
Precis, egentligen för 13 år sedan, han föds då.
Just det, då föds Leo.
Då föds han.
Vildar, skaffar sitt intresse för Lego, utgår jag från.
Ja.
Och sen då,
för två år sedan
då
börjar leta på stränderna.
Fast forward idag, han hittar den.
Fast forward, exakt.
Där har ni den tidslinjen, fortsätt.
Tack så hemskt mycket. Det är bra att hålla sig i när jag fortsätter berätta här. Men det var ju då hundratusentals sällsynta bitar som då hamnade i havet när det här fraktfartyget hamnade i oväder. Och bland de här föremålen, vill du höra vad det var för något?
Ja, tack.
Då fanns det till exempel 352 000 par Lego simfötter.
Okej.
Det är ändå en ganska rare. Man blir glad när man hittar dem.
I wouldn't know, men jag litar på dig.
Ja, 97 500 dykartuber. Det känns som jag har sett mycket mer av dem. Och 92 400 svärd. Men de mest dyrbara bitarna då, det är de här bläckfiskarna som fartyget då bara, inom citationstecken, fraktade drygt 4000 exemplar av.
4000, ja, men det
många.
Är ju
men
rare ändå.
I havet är det ju rare.
The precious cargo. Tappade piratdialekten in i någon irländska på slutet.
Ja, men det, du tar igen.
Men hur gick det till när han hittade de här då? Det känns
jo.
Ju, ja.
Vet du vad? Han har ju gått i två år och letat då.
Ja.
Och han har hittat närmare 800 legobitar.
Okay.
Under de här två åren.
De måste ju ligga förpackade i lådor. Det är inte lösa bitar vi talar om här.
Det känns som att jag får surfa in på Sky News och ta reda på mer här efter sändning. Men bläckfisken är i alla fall det mest värdefulla han har hittat. Vi har letat efter den där bläckfisken i två år. Den var inte lätt att hitta, säger hans pappa då till Sky News.
Och springer hem och börjar leka. Jag sprutar bläck på dig.
Så himla under liksom sån besvikelse. Känns som att man kan leka med den bläckfisken då i kanske 10 minuter och sen. Ja, det var värt det.
Ja, Jag tittar ut, jag slänger en blick över axeln och kan väl inte konstatera så mycket, men vi vet ju, eftersom du rapporterat, att värmen håller i sig veckan ut.
Ja, det gör den. Mm. Och då vill jag bara lägga till att det kommer inte vara helt soligt hela tiden. Idag 13 grader och SMHI säger faktiskt att det var soligt. Men ja, nu ser det lite molnigt ut. Ja. Det är inte vädret här.
Nej, det hör ni. Nej. Det brukar inte låta så här.
Skärp mig, säger jag.
Jag sitter och recenserar SMHI.
Nej.
Vi har också pratat om färjolyckan i Norrtälje där en bil av någon oklar anledning körde av en bilfärja där alltså två personer dog efter den händelsen. Jag har också pratat om polisens läckor. Olika kriminella gäng som infiltrerar polisen genom att liksom bli ihop med enskilda poliser,
ja,
har hänt, och på så sätt har de fått ut information. Josefin Freje var här också, journalist som gjort den nya GP-dokumentärpodden Skotten på Öckerö. Den kan man lyssna på som prenumerant, alla avsnitt, men första avsnittet är ute för alla i poddspelare.
Ja, och vill du lyssna som prenumerant så är det gp.se/dokumentär.
Mycket bra.
Jag gav ju en liten rapport om vädret då, som sagt. Gå tillbaka och lyssna på det om man är intresserad. Spoiler alert, det blir varmt. Och sen han gör ju också med att berätta lite om ISGR, denna skola där det via en visselblåsarfunktion har kommit in flera larm om oegentligheter och flera lagar har de brutit mot det.
Just det, Linnea Rönnqvist heter du, Kalle Berg heter jag, producent idag Viktor Blomdahl. Vi är tillbaka i vanlig ordning imorgon. Ha det gott, hej!
Hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.